Finlands Lucia Daniela Ovuso har fått utstå osakliga kommentarer och många rasistiska påhopp på grund av sin hudfärg sedan hon valdes till Lucia. Robin Harms, som är ställföreträdande diskrimineringsombudsman, är inte förvånad över påhoppen. Rasistiska yttringar förekommer i samband med att någon som tillhör en minoritet får synlighet. Och också internationella undersökningar visar på en utbredd rasism i Finland. Hur är det att leva i Finland om man inte ser ut som majoritetsbefolkningen, och hur ser rasismen ut i vardagen? Välkommen till Slaget efter 12, där vi idag ska diskutera rasism tillsammans med Maimuna Matikainen Soro, som är akademiforskare vid Helsingfors universitet och specialiserad på rasism, antirasism och rasifieringsfrågor. Välkommen med.
Tack.
Vi har också med oss Lidia Lehtinen Jokela, som jobbar inom barnskydd och är stödmamma till ensamkommande barn och också mamma. Välkommen.
Tack.
Och vi har också med oss Ramisa Mahdi från SFP. Du är viceordförande för SFP och också för Svenska kvinnoförbundet. Välkommen.
Tack.
Och Veronica Hertzberg, som jobbar med integrationsfrågor på Luckan. Välkommen med. Har vi med oss Veronica Hertzberg?
Tack, här är jag också.
Bra, välkommen med. Jag heter Mikaela Löv. Men om vi börjar, jag frågar er så här. Det här påhoppen nu på Finlands Lucia. Hur har ni reagerat på det här? Var det här någonting man tyvärr kunde förvänta sig? Om jag först vänder mig till Maimuna Matikainen Soro.
Ja, tyvärr så tror jag att man kunde förvänta sig det. Att det skulle komma i så stor utsträckning. Så det kan vara någonting som var lite överraskande. Det var tusentals meddelande och olika former som kom både mot henne och sen både folkhälsan. Däremot så är det bara den synliga del av isberget av rasism som är problem i Finland. Det här med interpersonella rasismpåhopp. Det vill säga att nu förstår vi vad det handlar om. Det är väldigt konkret. Mm. Men rasism som problem i samhället i Finland är synligt på andra håll också. Men kommer inte fram lika tydligt kanske.
Ramisa Mahdi, vill du kommentera?
Ja, tack. Jag följde med noga på det här. Rendo Daniela ställde upp och var kandidat. Och jag tänkte att de här rasistiska kommentarerna kommer att komma. Det var nästan som att jag visste det. Mm. Men jag håller nog med som en månad. Jag trodde inte att det skulle vara så här många. För jag minns själv att då jag ställde upp första gången som kandidat, så blev jag också ganska mycket attackerad. Det är intressant, för att det här rasismen, vi vet ju, vi som drabbas ofta vet att det finns och vi är medvetna om det här. Men att det kommer öppet och att människor reagerar, det är helt annan sak. Och jag tycker att när Daniela blev vald till exempel som Lucia, så tänkte jag, men få se nu vad hon får utstå med. Och som mamma till ett barn nästan lika gammal som hon, så kände jag bara att jag skulle vilja skydda henne från det här. Men samtidigt vet jag att hon är modig och att hon har vågat ändå ställa upp. Och hennes berättelse om varför hon ställer upp var också jättegripande. Och någonting som varenda barn med annan hudfärg kan känna igen. Jag tycker det måste vi också ge eloge för Daniela, att hon vågade stå upp. Och det är också jättefint att jättemånga människor reagerade och sa ifrån sig. Det måste vi också lyfta upp.
Lidia Lehtinen Jokela, du är också mamma till bruna barn själv och jobbar med barn och som stödmamma. Hur har du reagerat på det som har hänt nu?
Nå, ganska liknande som ni tidigare sa här också, att jag var också väldigt rädd när jag liksom såg att hon ställde upp. Just för hennes skull och liksom, eller oroad kanske mest, för att jag visste också med 100% säkerhet att det kommer att komma påhopp, rasistiska påhopp, för att som vi sa här, att det är en sak det här med att uppleva det i vardagen, vilket då händer för mörkhyade både barn och vuxna i Finland, men det här när man liksom så här officiellt blir synlig och folk liksom skriver så alla kan läsa, det är liksom en helt det gör det så mycket tydligare för alla andra också, för helt liksom vanliga finländare som inte upplever rasism dagligen. På ett sätt så ger det ju, eftersom det ger den här synligheten, så får ju folk kanske upp ögonen. Och det märker man ju här nu, att folk har tagit avstånd mot rasismen, både liksom officiella personer och också privatpersoner. Och det tycker jag då att det är väldigt positivt, att det liksom, det ger också liksom den här motreaktionen här när folk märker vad som verkligen händer. Mm. Och ja, och sen kanske jag lite reagerar där med, fast kanske medierna ville vara positiva där när hon blev vald till Lucia, men jag reagerar lite på de här stora texterna med Finlands första bruna Lucia. Där kände jag lite att man kanske kunde ha lämnat bort hudfärgen, att det triggar folk på ett annat sätt än vad de kanske hade tänkt och så här. Mm. Men, precis som Rameza sa där, modig flicka som ställde upp och också liksom berättade just varför hon gjorde det här och öppna dörren för andra.
Mm. Veronica Hertzberg, ditt jobbteam och det du jobbar med, det är väldigt mångkulturellt och man kommer från, har många olika sorters härkomst. Hur har ni diskuterat det här på ditt jobb? Hur tänker ni kring Lucia?
Ja, vi hade där också diskuterat lite, och jag tycker att det här är ganska intressant kanske perspektiv som kanske Lidia också lite tog upp, det att hur reagerar olika människor. Om egentligen först tar upp min reaktion, så blev jag bara jätteglad att hon ställde upp, och säkert fanns det liksom en tanke på att vad man det här kan leda till, och hon är modig och så. Mm. Men det där, sen mina kollegor reagera som Ramesia och det där Maimo, att hej, att det här är liksom stackars, hur ska hon klara av det här och den här rasistiska påhoppet. Att jag tycker liksom att det är intressant just det, att min första reaktion var glädje, och min mindre reaktion var det att ska man vara rädd för rasistiska påhopp, att ändå jag som vit ändå lite blind för vad som kan hända, fast jag känner till och vet och diskuterar rasism och hur människor blir särbehandlade på grund av sin hudfärg och härkomst i Finland.
Ja, det är just det där med Veronica och där skillnaderna nu som kommer. För att om man har gång på gång drabbats av rasism i samhället, kanske inte den där synliga, tydliga rasismen, så har man ju det som i ryggmärgen, att det kommer. Du har det som det går som automatiskt, att i och med att vi vet varenda sak man gör, liksom som det personen som är annorlunda i det här samhället, så drabbas ju genast av den här. Men det är ju reaktionen, varför vi... Jag känner ju till Lidia att hon har ju ett barn med en annan hudfärg. Mm. Och jag till exempel, jag är från Somalia och jag känner till det här att man hela tiden blir attackerad på ett eller annat sätt. Så det är det här.
Fast du är österbottning sedan 30 år eller?
Ja, jag har sagt flera gånger också i många andra sammanhang att när blir man äntligen österbottning? Mm. När blir jag en del av samhället? Jag förstår inte riktigt det här med att man är så fokuserad på hudfärg. Mm. Jag går inte att tänka på att varför är Mikaela vit hela tiden, eller att jag frågar efter det. Mm. För det finns inte behov för mig.
Du frågar inte varifrån jag kommer.
Eller varifrån du kommer.
Det är som man ofta tydligen får om man har en annan hudfärg.
Precis, ja. Varifrån kommer du? Saknar du ditt hemland? Jag har bott här över 30 år. Det här är det hemland jag känner bäst. Mm. Klart det finns saker som jag saknar, kanske min mommo som bor där, mina de här kusiner som jag har lekt med som barn. Ja, det finns den här kopplingen, det kommer inte bort, men fokuset ska inte vara på mitt bakgrund och min hudfärg, utan fokuset ska vara på vem är jag idag här i Finland. Mm. Men det funkar som inte, och samtidigt, det här är jätteintressant. Folk alltid talar om integration och man måste liksom ta seden dit man kommer. Mm. Daniela gjorde det. Hon ville bli Lucia. Och vad får hon tillbaka?
Och hon är från Kyrkslätt.
Dessutom, ja. Så det är som så här, vad än du gör så är det inte tillräckligt för rasisterna.
Mamona Matikainen Soro, hur kommenterar du det här som Ramisa Mahdi säger?
Ja, jag tänker att det finns många intressanta aspekter som lyftes upp här, och också hopp om ett postracial samhälle där vi inte diskuterar hudfärg. Mm. Och det är också såklart det som jag själv som brun person skulle önska mig. Men realiteten är att det finns människor som uttalar sig rasistiskt idag. Mm. Och i och med det så är vi inte i ett postracialt samhälle. Och i och med det behöver vi adressera hudfärg. för att synliggöra hur det problematiseras för att kunna dekonstruera rasismen. Och det är lite det som är skillnaden som, eller den hela motreaktionen och stöd som visades till Daniela för mig visar, eller det som Lydia var inne på också, det här med att tidningarna tog upp ordet bruna, att hon är den första bruna Lucia i Finland och så vidare. Jag tycker inte att det är problematiskt, utan alla reaktioner som det väckte visar både på någonting som bekymrar mig och som ger mig hoppfull. Det vill säga att det finns en stor mängd människor som håller på med icke-rasism och som är färgblinda. Det vill säga att de vill inte tala om hudfärg. De ser bara en människa. Mm. Och det är jättefint. Och det har goda intentioner. Mm. Och det finns en vilja att förbättra situationen. Men däremot så det är en attityd som förlamar det antirasistiska arbetet som vi försöker göra när vi synliggör maktstrukturer, problematiken och rasifierande processer. Och det är någonting som finns där, någonting att faktiskt att adressera, för att det är mycket abstrakt, det är mycket svår sak att diskutera hur ska vi få bukt på rasism, hur ska vi övertyga en person som djupt tycker rasistisk att det är fel och att inte tänka rasistisk. Jag håller inte med det här, jag håller inte på med det här tänkandet, för att det känns lite som att det inte finns något att göra där. Däremot så tycker jag att det finns mycket som kan göras med hela den här massan som är icke-rasist. Som vill inte se rasism, men som förstår inte hur man ska jobba antirasistiskt.
Du pratar om färgblindhet, alltså. Är det också att vi liksom får någon slags beröringsskräck till hela ämnet? Vi vågar inte alls prata om det, utan vi låtsas liksom bara som att det regnar. Är det det du menar? Fast vi har en struktur. Att vi vågar inte
att
prata.
Att undvika hela. Vi vågar inte prata om det, vi vet inte hur man ska tala om det, och vi tycker att om vi talar om det så är det rasistiskt per se. Mm. Det är inte rasistiskt att använda ordet brun, speciellt om en person, om Daniela själv använder det ordet. Hon har själv tagit upp det här rasifieringsproblematiken. Så det är inte fel i den kontexten att tala om rasifiering.
Lidia Lehtinen Jokela, det här är som Mamona Matikainen Soro säger, att blir vi också som på något vis just färgblinda på det sättet att vi inte alls vågar låtsas om att vi är av olika färger, att vi inte alls vågar fråga, att det blir jättesvårt för oss. Känner du igen det?
Jag tror att för många så blir det ganska svårt, och jag tycker absolut att man ska liksom lyfta det här och lyfta hudfärg och så här. Jag reagerar bara på det där att de där stora rubrikerna där kändes som att fast det kanske var positivt så ledde det till någonting negativt, och det var det jag var rädd för, och det hände ju också, det skulle säkert ha hänt i vilket fall som helst. Så att det som jag tänker på här nu, det är kanske inte riktigt har precis med det här att göra, men när vi pratar om den här rasismen som finns tydligt i Finland, så tror många att åtminstone sådana som jag har pratat med, ja men det är ju typ bara äldre människor och det är liksom folk som inte förstår bättre och så här. Mm. Vad jag har upplevt med mina barn så är det i högsta grad jämnåriga. Och mina barn är då mellan 17 och 20. Mm. Att det här Det tycker jag är jätteskrämmande, för att man har på något vis trott att liksom den här unga generationen, de vet bättre och de har växt upp med folk från olika kulturer, olika hudfärger och så här. Det är någonting som jag tycker att är ganska skrämmande, när man ser att egna barn blir liksom påhoppade av jämnåriga. Och det såg man också ganska mycket, tyckte jag, på sociala medier. Det, inte för att jag gick in så noga, men att det såg inte ut som att det var gamla gubbar på TikTok som kommenterade liksom Daniela där, utan att det var faktiskt i stor grad unga människor, och då ser vi ju att vi har ju inte alls kommit dit var vi borde vara.
Jag pratade faktiskt med Folkhälsans HR- och utvecklingschef Stina Heikkilä, och hon har också varit ute i media och berättat om det här. Och just som du säger, Lidia Lehtinen Jokela, att det här kommer liksom meddelanden och mejl. Det är alla åldrar, olika kön och åldrar. Det är inte så att det är en viss grupp i samhället som har eller uttrycker det här.
Ja, det är nog inte så. Man antar oftast att det är äldre som inte riktigt förstår. Och jag förstår det. Jag är ju sjukskötare, jag jobbar ganska mycket med äldre människor. Det kan säga vid du saker som kanske inte idag accepterar. Till exempel, du är brun som pepparkaka eller så här, mm. vet du. Men jag märker också det att det inte av elakhet är det på riktigt fascinerade över att man har en annan hudfärg. Det kan hända att de inte har kanske i deras uppväxt och stort tid av sin liv inte riktigt träffa människor med annan hudfärg. Men idag är vi ju i stort sett mångkulturellt och vi har våra telefoner i fickan, vi ser olika nationaliteter hela tiden och matas in. Att inte det här har liksom skapat tolerans, det är över mitt förstånd. Jag förstår inte riktigt varför det är så viktigt och betydelsefullt med att man fokuserar på och sätts folk, människor i olika fack.
Man ser ju det i arbetslivet också förstås.
Ja. Ja.
Så finns den och den är kanske mera finliringen där och där ser vi ju hur svårigheten att få jobb till exempel är ju kanske också ett en bild på att när rasismen finns, man är främlingsrädd och det där vågar inte ta in och hitta på alla olika underliga orsaker till att man inte behöver anställa en annan människa med en annan hudfärg eller en annan ett annat kommer från ett annat samhälle eller uppvuxen eller född eller något sånt. Så den finns ju nog där också.
Men det finns en trötthet hos oss människor som rasifierade i Finland. Åtminstone jag är trött på den här diskussionen om rasism. Om man inte hittar lösningar till det så är det bara också jättesvårt att hela tiden hålla på.
Det är ofta frågar vi dig också för att du är politiker så ofta i de här frågorna.
Det är viktigt att man diskuterar men diskussionen måste leda till något konkreta. Nu har vi ju, det här rasismen har varit på tapeten nu i 2 år nu. Och det här, vår regering har ju kommit med handlingsplan mot rasism. Och det finns jättefina åtgärder där. Men jag vet inte vad det blev av. Vem är det som håller i trådarna? Jo, jag vet vilka som håller i trådarna. Det står deras namn där. Men vad är nu? Vad händer nu idag? Det finns som inte, jag skulle behöva det här engagemanget att det leder till någonting och inte bara att varje gång det händer någonting stort som Danielas, att man talar om det, man lyfter upp det i media, vi diskuterar men sen släpper vi det. Och sen igen är vi på samma ruta.
Men Mona Matikainen, så då. Kommer vi någon vart idag?
Man får hoppas, jag skulle bygga på vad som just sades, att hur kan vi sen, alltså, hur kan vi fortsätta från det som har gjorts på högre nivåer och hur kan vi koppla det tillbaka till gräsrotsnivå? Vi har varit i skolor och forskat om rasismen där och det var väldigt grova fall och upprepande fall av rasism i alla skolor som vi besökte, också finskspråkiga finlandssvenska skolor. Och det sattes mycket om behov för det antirasistiska arbetet. Men det finns som sagt väldigt lite kunskap och resurser och verktyg för att, eller verktyg finns, men resurser och kunskap mycket mindre. Så hur kan vi ansvara alla människor i samhället så att vi har igen den där metaforen av stafett som jag började med. Mm. Att det antirasistiska arbetet måste ses som ett stafett. Alla kan ge någonting från vad den är och ge vidare till en annan person. Och det är någonting som måste funderas på i alla nivåer av samhälle. Från barn i skolor till ministerium och presidenten i regeringen.
Ramisa Amadi, då som politiker, vi pratar just om det här hur regeringen då har ett program jobba mot rasism. Men samtidigt så är det många strömningar. Här var det fackeltåg och grejer och det har varit rasistiska ut, kommit fram. Och även att finansministern tidigare hade skrivit sig och så på en blogg. Och går det alltså till rätt håll i samhället eller har det blivit sämre de här senaste åren?
Jag tycker att det har blivit sämre. Det är mer synligt och det är skrämmande att följa med vad som händer. Rasism har alltid funnits och det finns i vårt samhälle. Men nu har vi gjort det rumsren. Du är med i riksdagen tyvärr idag och du är med i regeringen. Och det får uttala precis som det vill. Och då säger man att det är yttrandefrihet. Mm. Yttrandefrihet har en begränsning. Du kan inte kränka andra människor. Men det verkar som att en del av regeringen vill göra gott. Men de har inte med hela schacket. Och så länge de inte har med det och så länge de anser att de har rätt att kränka på andra och trampa på andra människor och säga precis hur de vill, så gör det också. Det skickar ett tydlig signal till alla andra som har varit smygrasister att det är okej att få säga vad man vill. Och min rädsla är att de här öppna rasistiska kommentarerna kommer att leda till värre saker. Och vi har redan sett det, det har redan skett en gång. Och om inte vi tar aktiv roll, om inte på riktigt makthavare tar aktiv roll mot de här händelserna och mot den här utvecklingen, så har vi ett större problem. Men jag är också oroad hur vad det kan leda till för våra unga, just unga rasifierade barn som växer i ett rasistiskt land, som upplever att de inte ses, att det enda gång de ses är just då man talar illa om dem. Mm. Vilka liksom reaktioner det kan liksom leda till och vilka... Jag minns själv som 16-17 år och vad jag kände för samhället. Jag visste att jag var inte välkommen, även om man sa det utåt att jag är välkommen. Men jag kände det. Och det väcker förakt och hat i en människas liv. Att man tänker, alltså, varför ska jag försöka hela tiden när inte jag slipper någonstans? Jag vill inte försöka. Det här leder till segregation och problem. Och jag hoppas verkligen att man förstår, just speciellt i skolor och bland unga, att det här är jätteallvarlig utveckling om vi inte riktigt tar tag i det.
Så man har inte riktigt samma förutsättningar ändå och man har kanske andra krav på sig. Man har måste man hela tiden överbevisa? Bevisa
15
att man
gånger
är...
mera krav än dina jämnåriga. Du har hela tiden konstant, mitt barn är född här och jag själv har ju vuxit upp här. Och mitt barn är född här och vuxit upp. Jag vet inte hur många diskussioner vi har haft just om det här. Och jag säger alltid, det här är bara sanningen, Rian, att du måste jobba dubbelt hårdare för att du ska komma till samma nivå som dina jämnåriga. Och det är fruktansvärt att man säger så till sitt barn. Men jag vill ju ge henne en chans att lyckas. Det är frustrerande, på riktigt.
Du kan inte bara vara Ramisa.
Jag kan inte bara vara Ramisa, jag kan inte bara vara mamma. Utan jag måste se, hur skyddar jag bäst mitt barn? Och det gör alla föräldrar. Men här har vi ännu extra last som vi måste bära. Och jag måste lära henne, hur ska hon navigera kring rasism? Om hon söker ett nytt jobb, vad är det hon ska fokusera på? På vilket sätt? Så allt det här måste jag bygga upp.
Lida Lehtinen Jokela, vill du kommentera det här som Ramisa Mahdi säger?
Jag sitter och nickar. Jag sitter och nickar väldigt igenkännande här och nu är jag då en vit mamma då med mörkhyade barn och alla är pojkar. Och för mig har det varit, när de blir utsatta då för rasism, speciellt av jämnåriga, i en viss ålder har de inte haft den här förmågan att försvara sig på något annat sätt än med knytnävar. Eller andra liksom fysiska sätt, att det har varit liksom det de har tagit till. Och den här diskussionen har jag haft med dem flera gånger, att ni måste uppföra er bättre än liksom resten av den här vanliga vita befolkningen i Finland. Därför att alla, de har ögonen på er. Och är ni ute till exempel på krogen och ni slåss, så får ni liksom mera skit för det än liksom den här vanliga finländaren, så att säga. För att då är det som att, ja, men de här slåss ju alltid och de säger så. Sen skiter folk i vad som har blivit sagt tidigare, vad som har hänt innan. Alla de här liksom... och jag tycker också det är hemskt att jag måste säga att mina barn, att ni måste uppföra er bättre än de andra. Och ni måste jobba hårdare än andra. Mina två biologiska barn är ju födda i Finland. Och de är ju som... Det är ju finländare, det är finlandssvenskar. Och de som jag är stödmamma åt, så de är då födda i Afrika, men de har bott här sedan de var små.
Ja.
Att liksom, de är österbottningar hela bunten, och ändå så liksom, precis som Ramesa sa, att det gör ont på något vis det där att du måste ha andra krav på dem än vad du liksom annars kanske skulle ha. Och jag har ju också en son då som är yngst då i barnaskaran, och det är klart. Men det känns som att det är olika, lite så här olika regler där, fast man inte vill det. Men att man måste också försvara de här barnen och se till att de liksom får en bra framtid. Och jag vill inte liksom uppfostra arga män. Mm. Alltså jag önskar att det inte skulle vara så.
Maimone Matikainen, sorry. Du måste snart gå, tror jag. Hinner du ännu kommentera det här?
Ja, mina studenter väntar faktiskt. Men jag skulle bara kommentera att de två exempel som gav just tidigare var mycket intressanta, skärande i hjärta. Jag känner mig igen mycket i det som beskrevs. Men från forskningssynvinkel så är det viktigt också att, eller man kan använda ett begrepp, och det handlar om internaliserad rasism och internaliserande av maktstrukturer. Att man måste behöva, man lär sig att man behöver bete sig på ett annat sätt på grund av rasism som råder i samhället. Och det här är faktiskt någonting som på längden kan leda till psykisk ohälsa hos icke-vita människor. Och det är mycket viktigt att det nämns och att man vet om det. Att det inte bara är en anpassning att man jobbar dubbelt så mycket i skolan och inte slåss i baren, men att det har också konsekvenser för en identitet sen senare, och alltså, och psykisk hälsa på längden.
Så är det fortfarande så i Finland då att om man har en annan hudfärg, då, om man inte är vit, så då om man liksom blir synlig, man ställer upp i ett val, om det är Lucia, politiska val, elevkårsstyrelsen, är det så här illa att man nästan då måste, eller att det blir så här? Mamona Matikainen, att man på något vis står upp där, att man vågar och är man måste våga vara speciellt modig för att våga det om man är brun eller svart.
Troligen. Jag vet inte, det är en svår fråga, och det är också en fråga som kommer sen att falla för varann. Svaret kommer att vara annorlunda för var och en människa som är brun och som ställer upp i det här i såna ärenden. Att vad gör de det för, och hur medvetna är de om vad som det representerar, och vad vill de representera och inte representera?
Tror vi Svenskfinland att vi är mer fördomsfria än vad vi är då?
Absolut.
Ska jag? Ja, om jag får svara ännu.
Det ska du göra.
Ja, dessutom så har vi det där, vi har en tanke om att alltså, det finsk exceptionalism och nordisk exceptionalism, att vi är i Norden och redan så jämlika och jämställda och så vidare, så då har vi jättelitet arbete att göra, och det är en tanke som krockar ganska grovt mot alla utredning som visar att Finland är en av de mest rasistiska länder i Norden. Så det är någonting som där finns att utvecklas.
Veronica Hertzberg, då, när du jobbar med integrationsfrågor, det här som vi har pratat om nu, då är det så, det är högre krav, man måste liksom vara perfekt, man får inte göra misstag, och man ska hela tiden veta att man har ögonen på sig, och så har man sämre förutsättningar. Är det så det ser ut?
Ja, mycket långt ser det ut just precis så. Det är ju mycket besvärligt att söka jobb när man har flyttat in till Finland. Och man har kanske klarat språktester, man kanske har fått finsk nationalitet, medborgarskap och så. Men ändå är det liksom svårt. Man ska vara jättebra, man ska vara jättefokuserad på vad man vill. Man ska också lära sig hela det systemet, att hur söker man jobb i Finland, vad är kutymen, hur skriver man sin CV, hur skriver man sitt liksom infobrev om sig själv och så. Så det finns liksom många olika delar. Det finns också många som söker jättemånga språk, många jobb och har problem med och mår sen dåligt för att de har liksom skickat in 400 ansökningar och de kommer ingenstans. Så det finns liksom många problem i det hela. Det är jättelätt för en arbetsgivare att säga att hitta på någon orsak till att den här människan inte fick anställning. Så där finns liksom, säger att man behöver kanske inte hitta på så många orsaker, men kräver till exempel jättebra kunskaper i finska, fast jobb mer eller mindre görs på svenska.
Och fast vi inte alltid i Österbotten har det heller många gånger.
Arbetsplatser var man liksom aktivt jobbar på, att människor kan liksom uttrycka sig på flera språk, kanske jobba mest på engelska. Det finns få arbetsplatser var man också kan gå på språkkurs under tiden som man jobbar på. Har fått sitt jobb på den här nya arbetsplatsen.
Men det är ganska låst helt enkelt att ta sig in på arbetsmarknaden, och det är helt enkelt svårt om man har en annan härkomst. Veronica Hertzberg, men Lidia Lehtinen-Jokela, jag skulle lite vilja gå tillbaka till det här när jag sa det här, tror vi svenskfinland att vi är mer fördomsfria än vi är? Du hann säga ja. Kan du utveckla det?
Jag säger ja. Jag tror bara att vi överlag har en sån bild av oss själva. Att vi är på något vis ganska internationella och liksom vi är liksom förstående och att vi liksom, ja, att vi helt enkelt inte är rasistiska. Jag tror att många tänker så. Men sen om man bara ser liksom den här vardagsrasismen som finns överallt, så tror jag att det liksom, att det stämmer helt enkelt inte. Det är tydligt, jag tänker just på det här med att man söker jobb. Nu har jag barn med olika namn och så här då, om jag nu går tillbaka till min familj. Och jag ser som skillnaden att söker du ett jobb då till exempel med ett helt tydligt muslimskt namn till exempel, och du skickar in dina papper, så kan det hända att du inte ens får ett svar, när då en annan som har ett annat namn skickar till samma ställe och får liksom svar på en gång och så här. Och det här händer liksom i Svenskfinland, och då kan det hända då att den här som har skickat då liksom har bott här då sen man var 3, 4, 5 år gammal och är liksom flytande på både svenska och finska, kanske bättre än många andra, men att du får in den där samma chansen. Och det är liksom väldigt tydligt i Svenskfinland att det här faktiskt också sker. Och jag kanske inte lika mycket som i resten av landet, det vet jag inte, för jag har inte. Men att det att säga att vi inte skulle vara fördomsfulla i Svenskfinland och Österbotten, så det stämmer inte.
Precis.
Anser jag.
Ja. Jag skulle vilja fråga Lidia Lehtinen Jokela så där då, att som du sa just, att om det blir så där bråk och så där, vi pratar om det som är vardagsrasism till exempel, att om ett barn då som är brunt eller ett barn som är vitt gör någonting fel då, man får kommentarer att folk blir arg. Du sa också bland att drar man ofta in då den här hudfärgen på något vis, drar man in det i konflikter, eller hur ser det ut?
Alltså det börjar oftast de här konflikterna med att man hoppar på en person på grund av hudfärg.
Så det är där det börjar?
Sen är det klart att det ofta är det där det börjar. Att det har vi upplevt liksom mest, att det är där det har börjat. Och är du då liksom, säg att du till exempel är 16-17 år gammal och du är liksom full av hormoner och du går igenom mycket annat och så här också. Mm. Och du får de här påhopperna. Så kan det vara att du är ganska svårt att kontrollera liksom hur du svarar. Mm. Och det är det här jag har liksom då försökt jobba på med mina pojkar. Att liksom ha ett bra, slagkraftigt svar. Att liksom verbalt, att man liksom klarar av de här situationerna. När de var små så var man ju sådär att nej, men säg åt en lärare eller säg liksom så här. Mm. Men att när de blir äldre också det här att ha ett bra svar istället för att du tar det till knytnävar eller något annat, för att inte du vet hur du ska som försvara dig själv. Och jag skulle nog säga att som du sa där, att det är oftast där det börjar. Mm. Att det är liksom, det är svårt att stå emot sen att hur man reagerar när man, och speciellt om du har då blivit utsatt för det här mer eller mindre hela livet. Nu säger jag inte att mina barn har varit extremt utsatta, det har de verkligen inte. Vi har haft det ganska bra i Jakobstad nog så här överlag. Men att det finns där, och det finns liksom de här blickarna och det finns de här orden, och det kommer kanske speciellt fram om man är ute på stan en lördagskväll och folk har druckit. Och det blir liksom kanske ju högre upp i ålder de kommer, desto tydligare blir det liksom rent så här med kraftiga ord och så här.
Precis. Jag funderar nu, efter de här rasistiska påhoppen då på Finlands Lucia, så nu donerar folk som aldrig förr till den här folkhälsans insamling. Hur ska vi se på det? Eller hur ser ni på det? Om jag vänder mig till Veronica Hertzberg först. Hur ser du på det här? Är det liksom frid och fröjd nu då? Eller hur ska man ta det här? Hallå, har vi tappat Veronica Hertzberg? Hallå, hallå. Hon tycks inte vara med.
Ja.
Då vänder jag mig till Ramisa. Liksom, är det...
Jag tycker det är jättefint att folk reagerar och att de vill stödja Lucia, Daniela och Folkhälsan. Och man vet hur riktigt vart pengarna ska gå till de utsatta barn och utsatta kvinnor. Det är jättefint. Och det är som man ska reagera på, säga ifrån och också stödja den person som drabbas. Men... det är ju härifrån, och jag hoppas ju verkligen att Folkhälsan har funderat på att vad är näst då. Och det hade ju, jag läste lite om att de skulle kolla på det här, vad de kan göra juridiskt tillsammans med justitieombudsman. Eller vad heter det? Vad kallas det?
Diskrimineringsombudsmannen.
Det är jättefint. Jag har problem med, det här är ingenting nytt. Jag har bott över 30 år här i Finland och det har drabbat mig. Det har drabbat mina folk i min närhet. Det är Det finns mycket vardaglig rasism, men det finns också mera allvarliga rasism också, där man på riktigt går till vad heter fysiska attack. Vi behöver handlingar mot det, och vi behöver...
Som regeringen sa, handlingar,
ja, handlingar
inte ord.
Ja, handlingar inte ord, mm. Men det verkar fortfarande vara bara ord, enligt mig. Där behöver vi också titta på lagstiftningen, att vad kan man göra via det. Nu till exempel så om jag ser att någon har drabbats, drabbats av rasism, så om jag ska anmäla det, så går det inte direkt att anmäla som typ hat mot folkgrupp, utan det blir någonting annat. Att vi ska både se på det här, men också det att människor vågar anmäla det här rasistiska påhoppen och rasistiska, vad det liksom ser det i samhället. Men det viktigaste är att det måste finnas lagstadgade stöd för just de här arbeten. Om vi bara pratar om och det här, folk förstår vad mobbning är, men det har jättesvårt att förstå vad rasism är och vad det kan leda till och vad gör det mot en speciellt ung barn eller barn och unga. Det är precis samma mekanismer, och ännu värre, för det här handlar det om att man ifrågasätter vem du är som individ. Och det är inte någonting som man väljer, att vara brun eller vit. Det är någonting som du är född med, det är genetiken. Du kan inte påverka. Tänk att bli hela tiden då kastad skit på dig på grund av att du är som du är. Det orsakar enorm stress och problematik hos våra. Och jag vet att det här, vi pratar mycket om, jag har somaliska kvinnor som jag träffar ofta, och jag talar mycket om att hur de skulle kunna stödja deras barn. De har inte heller koncept om vad rasism är, för att de har aldrig varit det här. De har inte blivit utsatt för rasism i sina hemländer. Så kommer det hit, så blir det mitt, alltså det kaos i deras huvud. Att vad är det som händer? De vet inte riktigt hur de ska heller stödja deras barn. Jag visste ju att jag har växt upp, jag kunde ge det där redskapen eller hur min flicka ska navigera kring det här. Men det är många som inte vet, och det är inte många som berättar också heller till sina föräldrar vad som har hänt i skolan eller på gården eller ute i samhället. Och till sist blir det en motreaktion, och den motreaktionen kommer vi inte att gilla.
Det är kanske det också att många som kanske skulle vilja jobba mot rasismen också, så kanske inte riktigt vet vad de ska göra. Lidia Lehtinen Jokela, riktigt kort här, vår tid är ifrån oss. Vad tycker du att vi ska göra nu i samhället och som medmänniskor?
Nu tycker jag ju, för det första så tycker jag att när vi, om man nu tänker så här, en medmänniska i en situation där man kanske ser att någon blir utsatt, så där tycker jag absolut att det är allas liksom skyldighet att gå emellan, förklara, säga till, stå emot, stå upp emot liksom det som blir sagt eller gjort. Där tror jag att vi som finländare är lite försiktiga med det. Att man inte vill blanda sig i eller så här. Men att där tänker jag att det är allas skyldighet att man verkligen tar avstånd från rasismen och visar att det inte är okej. Håller jag med liksom där vad Ramesa sa också, just med att vi behöver se de här handlingarna och inte bara ord. Då också både från regeringssidan och så här. Det behövs helt enkelt från alla håll. Alltså den här vanliga människan i samhället och regeringen. Att det behövs från alla håll just de här handlingarna. Och inte bara att vi sitter och pratar om det och tycker att det är liksom sorgligt. Och sen tänker jag att det är ju en fin handling det som sker nu då med den här Lucia-insamlingen. Att det faktiskt har fört något med sig här, och folk liksom visar att de är emot det här och betalar in som aldrig förr. Att det är sådana små saker som jag tycker att det är viktiga att man gör, och att man som sagt, att man handlar i situationer.
Ja, och det är jätteviktigt också att man aktivt faktiskt på riktigt integrerar människor på samma sätt som nu där Lucia, att man på riktigt ger dem plats.
Vi tar med
kommer, ja, då kommer rasisterna ut, men då kommer det också de här som är antirasister, och då blir det som så här tydlig diskussion. Ge plats till människor som ni tycker ser annorlunda ut på grund av hudfärg. Tack.
Tack Rami Samahedi, vice ordförande för SFP och vice ordförande för Svenska kvinnoförbundet. Tack Lidia Lehtinen-Jokela som jobbar inom barnskydd och också fungerar som stödmamma för ensamkommande barn. Tack Mamona Matikainen Soro som är akademiforskare på Helsingfors universitet och tack till Veronica Hertzberg som jobbar med integrationsfrågor på Luckan. Jag heter Mikaela Löv. Tack till våra lyssnare.